Nej, jag skiter i att bli statsminister. Alltså jag har funderat en del på det. Men, eller diktator brukar jag säga. Och får jag inte bli diktator, då får det vara. För att det är liksom, det är det enda raka. Det är svart eller vitt igen.
Brevet Bromé denna gång. Deckarförfattaren Dag Örlund som fascineras av det som gör att människor går över gränsen. Och hans egna liv har också innehållit en hel del äventyr.
Jag har ju varit väldigt nära döden åtminstone 2 gånger, eller 2,5 kanske. Och då får man ju lite andra perspektiv på livet när man inser att jag fick en chans till.
Lyckliga slut gillar författarinnan Eli Åhman Ovets som skriver feelgood-romaner.
Jag avskyr olyckliga slut. Det finns bara en sak som är värre, det är öppna slut.
Jag och Jesper har som vanligt varit på promenad. Nu har vi gått omkring ganska länge och fortfarande inte hittat någon. Måste nästan kolla med nästa generation, kolla med Bonnie vad det beror på. Varmt välkomna. När jag var yngre, kanske i tonåren, så älskade jag att vara på biblioteket. Jag älskade det så mycket att jag frågade bibliotekarierna i utlåningsdisken om jag kunde få jobba där gratis. Med andra ord, bara få vara där. Och det fick jag. Det här var på den tiden som man faktiskt stämplade i böckerna. Och tittade man i slutet på varje bok så kunde man enkelt se hur många gånger den varit utlånad. Det var nog visst för mig att vara där på biblioteket. Det var tyst och det var mäktigt med alla långa rader av böcker. Ord som sorterats. Först i en bok, sen i en genre och till slut i rätt hyllor. Jag lärde mig förkortningar som H för skönlitteratur, K för historia och L för biografier. Det gällde ju att ställa tillbaka utlånade böcker på rätt plats så att nästa låntagare kunde hitta rätt. Det var tyst där på biblioteket, trots alla bokstäver. Det var lätt att förstå där på biblioteket, trots att jag var omgiven av så många ord. Och att läsa böcker var för mig ett sätt att besöka en annan verklighet när tillvaron inte räckte till. Han har skrivit fler än 50 böcker, tagit 1 miljon bilder och publicerat dokumentära reportage i magasin och tidningar i 30 länder. Han håller dessutom i skrivarkurser. Ändå så är det inte så många som vet vem han är. Men om jag säger Silverbjälke så kanske någon minns böckerna som han gjorde tillsammans med Dan Butler. Kommissarie Silverbjälke som det till och med talats om ska bli spelfilm. Nu för tiden så heter kommissarien Evert Trut. Senaste boken finns ute nu och heter Ingen lämnas kvar. Och just Trut, säger Dag Örlund, är hans alter ego. Han har en annan serie på gång också. Där är huvudpersonen en kvinna som heter Susanne Eriks och är, enligt Dag, psykopat. Dag Örlund gillar att röra sig i gränslandet. Han tycker om att uttrycka åsikter och har en välbesökt blogg där han inte sällan tycker till om vårt samhälle. Precis som i böckerna. I en deckare av Dag Örlund så finns, om inte alltid så oftast, en dos nutid och plats för samhällskritik. Själv så har han rest över hela världen i jakt på nya öden att skildra dokumentärt. Han har varit med om såväl skottlossning som terrordåd. Suttit i rullstol men envist lärt sig att gå igen, trots att läkarna sa att det var omöjligt. Sa jag mot strömmen? Jag kan säga envis också, men ni fattar. Det är klart att Dag Örlund ska sitta en stund bredvid Bromé. Och förresten, om ni inte läst honom än så kanske ni hört någon av alla hans berättelser. Inläst av Stefan Sauk, Dag Örlund toppar nämligen för andra året i rad listan på de mest avlyssnade ljudböckerna.
Om vi pratar om sånt som har med mina jobb att göra så brukar jag alltid säga att jag är, att hela mitt liv har bestått av att berätta en historia i en eller annan form. Antingen journalistik eller fotografi och numera böcker.
Vad är det som inspirerar dig att skriva?
Ja, men jag har ju en massa historier inom mig som, eller dels alltså saker som jag upplever som jag känner att jag vill vidarebefordra till andra. Och dels då fantasier eller historier som dyker upp i huvudet där jag också känner att den här borde nog berättas.
Vad är det som gör att en historia bör berättas?
Jag kan inte riktigt förklara mer än att du trycker på. Du ska berätta den här historien och sen kan jag nog inte riktigt förklara varför. Men det har väl lite grann att göra också med att jag blandar ju ofta in lite samhällskritik även i mina böcker.
Vad är det som du retar upp det på i samhället då?
Orättvisor, våld. Min senaste käpphäst är väl det här att det ligger gamla hemlösa pensionärer och sover på McDonald's och Centralen och sådär. Människor som faktiskt har jobbat och slitit ett helt liv och som inte kan få det drägligt på ålderns höst.
Hur får du in det då i böckerna? Hur tänker du?
Det kommer.
Det kommer.
Den kommer.
Men vad är det? Någonting händer ju då.
Någonting händer då och då leder det kanske till att man bygger en hel historia som mer eller mindre landar på det temat eller på något tema.
Susanne Eriks heter då den här kvinnliga domaren som är huvudperson i en serie böcker och Trut är den manliga hjälten. Vilket är svårast att skriva som kvinna eller man?
Ja, av förklarliga skäl så kanske det är lite svårare att skriva Susanne. Trut är ju lite av mitt alter ego. Vi har ju många gemensamma nämnare med allt ifrån vilken bil han kör till vilka cigaretter han röker och en hel del av hans åsikter och sådär också. Susanne är ju lite mer komplicerad. Dels för att hon är en renodlad, hon är en psykopat.
Vad är det som gör dig så intresserad av just det? Psykopati?
Det är väl samma sak som gör mig intresserad av varför blir vissa av oss kriminella? Varför går vissa av oss över gränsen och kan tänka sig att mörda någon annan medan majoriteten av oss inte gör det i varje fall? Och det är samma sak här, att var kommer det här ifrån? Är det genetik? Är det påverkat av alltså arv och miljö, de här klassiska grejerna?
Vad har du kommit fram till?
Ingenting. Alltså jag blir bara mer förvirrad ju mer jag tittar på det.
Men finns det något svar på det där eller?
Nej, jag tror inte det gör det och jag tror att det forskas för lite och jag tror att man vet för lite för att det kommer fram nya rön. Men däremot så har man ju då som författare en enorm fördel för det betyder att jag kan ju ta ut svängarna utan att någon kan säga det där är inte möjligt.
Sen mitt i allt det här då med kommissarie Trut. Så kommer en feelgood-roman. Vad var det som hände där?
Vad som hände där var att jag har ju rest väldigt mycket under 40 år och bott väldigt, väldigt mycket på hotell. Och varje gång jag kommer in på ett hotellrum så brukar jag undra liksom, vem har bott här? Vad har hänt här inne? Var de här människorna, var de lyckliga? Var de ledsna? Vad hände här? Och det har jag aldrig fått något svar på. Då tänkte jag att då är det kanske dags att låta ett hotellrum berätta historien. Och berättar om gästerna som kommer dit och vad som händer i deras liv.
Men var det kul liksom? Det lilla hotellet på Rydamål. Var det kul att skriva feelgood?
Det var vansinnigt kul. Det var det.
För känner man inte dig så jätteväl så tänker man ju det där är en hårdkokt typ. Har jag fel?
Om du frågar mina döttrar så spräcker de ju den imagen på 10 sekunder. Så att, och det är ju inte bra. Alltså jag måste ha en hård image naturligtvis. Så det är klart jag är en hård typ. Nej, det är jag inte. Jag är en ganska snäll kille.
Fast du gråter aldrig, sa du till mig förut.
Nej, tyvärr. Jag har stora problem att gråta. Jag har nog bara gråtit kanske 2-3 gånger i vuxen ålder. Och det är jobbigt för att jag skulle vilja kunna gråta mer. För gråta är väldigt befriande och väldigt bra.
Om nu Trut då är ditt alter ego som du säger. Så har du faktiskt skrivit en bok om dig själv. Mina 9 liv.
Mm.
En självbiografi.
Ja.
Vad menas? 9 liv?
Vad som menas är att jag har varit väldigt nära döden åtminstone 2 gånger. Eller 2,5 kanske. Och då får man ju lite andra perspektiv på livet när man kvicknar till och inser att jag fick en chans till.
Vad var det som hände?
Första gången överlevde jag en IRA-bomb i London som gick av precis där jag hade stått 30 sekunder innan. Och då var det väl 6-7 som dog och 60 eller 70 som var skadade.
När var det?
83 vill jag mena.
Det är innan alla de här attentaten som vi talar om nu för tiden. Ja, terrorattacker och så.
Ja, och det är därför de skrämmer skiten nu med. Eftersom jag har varit med om ett sånt här så ser jag ju att den här typen av krigföring som jag kallar det som pågår nu. det är ju den farliga, för att här får vi inga flyglarm, inga förvarningar om att det är stridsvagnar på gång eller invasioner eller någonting, utan det bara smäller, och det smäller där du råkar vara just då.
Hur var det då där? Om du tar oss tillbaka till den platsen.
Ja, det var förfärligt. Jag var där med en kollega från julhandla och vi var inne på det här varuhuset Harrods. Och så stod jag och tittade på parfym till min flickvän, och då säger min kompis att kom nu, jag måste ha ett järn. Och då sa jag att vänta lite, jag ska bara handla. Nej, det får du göra sen. Och sen tar han fysiskt tag i mig och drar mig bort. Och så hinner vi alltså kanske en minut bort, och då går den här bomben av precis utanför fönstret där vi stod. Så det var extremt nära. Och sen blev vi ju evakuerade i smala trätrappor, och jag kände det här trycket bakifrån och kände nu att ramlar jag nu, då är det över. Att då blir jag nedtrampad, va. Så det var en riktig rysare. Och sen fick vi i princip sitta inlåsta hela helgen, för att det var 4, 5, 6 bombhot till i London City. Så att när vi sen skulle till flygplatsen åka hem, då fick chauffören köra stora omvägar runt stan.
Så överleva en terrorattack i London, det var en gång du var nära döden.
Mm.
Och sen?
Sen fick jag en oerhört stor magblödning i slutet på 90-talet och låg på intensiven på Danderyds sjukhus. Och där väckte de mig en morgon och sa, hur mår du? Och jag sa efter omständigheterna bra. Och då sa de, du höll på att dö i natt, vi gav dig 5,5 liter blod. Och läkarna sa att blöder han mer så kan vi inte operera honom. Och din fru var här, din chef var här, din bästa vän var här. Du skrek, vrålade, det var blod över hela sängen, hela golvet. Minns du ingenting av det här? Så nej. Hjärnan har bara slagit på någon skyddsfunktion där, va. Men det var riktigt, riktigt nära ögat också.
Så vad tänker du då om att ha varit så nära döden vid flera tillfällen?
Jag blir ju en aning mer ödmjuk, om jag får uttrycka det så. För att jag inser ju att allting jag har, allting jag upplever kan ju ta slut imorgon. Jag kan gå ut härifrån och få en buss i huvudet, alltså, eller varför inte en sån här underbar elskoter som kommer farande. Man vet ju aldrig. Så det gäller ju att ta vara på saker och ting.
Sen har du dessutom blivit beskjuten.
Till och med det.
Ja, vad var det?
Nej, då var jag inne i ett slumområde i Brasilien, för jag hade då bestämt mig för att jag ville göra ett socialreportage om en liten flicka, ett barn som levde inne i en sån här favela.
Mm.
Och då var vi där, och de här favelerna kontrolleras ju av knarkkungar, och vi hade ju så att säga inte bett om tillstånd för att komma in. Och när ryktet då nådde kungen att vi var där och att jag tog bilder och intervjuade och sådär, då skickade han ju iväg ett gäng som började skjuta när de kom nära. Så att då var det bara att kuta för livet.
Du har suttit i rullstol?
Det har jag. Jag blev ju förlamad efter en misslyckad ryggoperation. Vanlig diskbrock som de opererar säkert 100 gånger om dagen. Och den här killen klantade sig, och sen kom den överläkare och opererade om mig. Och när jag vaknade så sa han bara att jag är hemskt ledsen, vi har begått ett misstag, du kommer aldrig kunna gå mer. Och då var jag kanske 31 eller någonting sånt där.
Och nu går du?
Och nu går jag. Jag går inte vackert, men jag hankar mig fram i alla fall. Men han säger ju att du är som humlan som inte kan flyga, att du gör det i alla fall.
Hur envis är du?
Ja, i det fallet var jag oerhört envis, för att jag kände att jag levde ett fantastiskt liv. Jag reste över hela världen, jag gjorde spännande reportage och sådär. Och då tänkte jag att om det här är... Jag träffade i och för sig människor i rullstol som lärde mig att man kan ha ett väldigt vettigt liv i rullstol också. Och det tror jag. Men då kände jag i varje fall att det är inget alternativ för mig. Utan antingen ser jag till att komma på fötter igen, eller också vill jag nog inte vara med längre. Och sen kämpade jag ju i 5,5 månad med hjälp av fantastiska sjukgymnaster som gjorde att jag orkade igenom det där och kom på fötter igen.
Mm. Under den här tiden måste du väl ändå ha gråtit?
Ja, det gjorde jag. Jag grät faktiskt. Det var faktiskt min födelsedag. Hade jag ett återbesök hos läkaren, och då var jag oerhört stolt, för att då kunde jag hjälpligt gå på kryckor. Och då sa han bara lite kallt att ja, det är ju bra, men jag kan ju tala om för dig att bättre än så här blir det inte. Och det tyckte jag var ett lite surt uttalande att få höra, när jag ändå hade lyckats kämpa mig upp till någonting som var omöjligt. Så då grät jag. Och sen blev min sjukgymnast jätteförbannad på läkaren, och sen körde vi hårt igen nästa morgon.
Mm. Så det gick?
Det gick.
Vad är din relation till livet? Är du rädd för att leva?
Nej, absolut inte. Däremot är jag nog rätt rädd för att dö. Det tror jag att de flesta är. Och därför att jag har ju det så kul. Jag vill ju inte att det här ska ta slut. Jag vill ju vara med. Det är ju så. Samtidigt är det väl så att när jag ser människor som blir tillräckligt, jag ska inte säga gamla utan det är sjuka, som har, eller när hälsotillståndet börjar sätta stopp för en massa saker och det leder till att man hamnar i, min mamma som dog nu när hon var 97, hon levde väl de sista 6-7 åren ett liv som jag tyckte var oerhört ovärdigt, när hon satt i rullstol och väntade på att hemtjänsten skulle komma. Hon var blind, alla hennes kompisar var döda, hon hade ingen att snacka med, hon kunde inte läsa tidning längre, inte titta på tv, ingenting. Och då kan man ju börja fråga sig, vad är livet värt då?
Hon dog för några månader sedan där. Mm. Men hon jobbade tydligen ända tills hon var 90 år.
Ja.
Som revisor. Ja. Hon gjorde någons deklaration där.
Ja, ja. Och det var ju också vad hon sa till mig och min dotter. Vi hälsade ju på henne i stort sett varje dag på sjukhuset sen på slutet. Och då var också den klassiska frågan. Ja, ni har väl sett till att räkningarna är betalda nu. Det var ju det viktigaste. Ordning och reda.
Jag läste på din blogg då, som har många läsare. Du skrev väldigt vackert om henne. Och jag fick liksom intrycket av att hon var inte den här typiska kvinnan.
Nej, det var hon inte. Och hon var...
För den tiden menar jag.
Nej, det var hon verkligen inte. Utan hon var ju vad jag kallar dåtidens feminist. Alltså hon tog ju sig fram på egna meriter stenhårt. Hon hade ju ett CV som var långt som Sveavägen ungefär. Helt otroligt och jobbat internationellt och jobbat i flygvapnet och på SE-banken och stora revisionsfirmor och Riksgäldskontoret och gud vet allt.
Vad lärde du av henne?
Att betala räkningarna. Det var viktigt. Ja. Nej, men hon, det var väldigt mycket jävla anamma och hon var inte helt okomplicerad att ha att göra med, utan hon var ju tuff på gott och ont, va? Så att hon kunde ju vara oerhört besvärlig, för att hade hon bestämt sig för att nu är det på det här viset, då var det ju så.
Sen har du varit och röjt då i hennes lägenhet och du skriver på något ställe, nu stänger jag dörren till ett rum där du har levt bitvis då.
Ja.
Hur kändes det?
Mycket märkligt. Mycket, mycket märkligt. Jag bodde ju i samma lägenhet i, ja, vad det nu var, 16-17 år eller någonting sånt. Och dels var det ju att lämna en del av mitt eget liv bakom mig. Men det var ju också att hon hade ju bott där i över 50 år. Och det var att stänga dörren till ett helt liv. Och det kändes mycket, mycket märkligt. Det gjorde det.
Fast en sak som gjorde mig så sorgsen, det var allt det hon hade sparat under årens lopp som hon tyckte var viktigt.
Ja, ingenting är värt något. Absolut ingenting är värt något. Jag ringde ju runt och försökte se, kunde man... Hon hade bland annat några antika möbler som hon för flera år sedan redan ville att jag skickade på auktion. Och det var ju inget auktionsverk som sa att vi har inte ens råd att bära ut det här, för det är inte värt någonting. Så det är ju en Karl Johans soffa. Men det är 9 år som vi lyckades sälja en sån för 800 spänn. Så att det var väl tragiken. Och du vet, man hittade såna här jättefina linnelakan och virkade dukar som gamla tanter har suttit och lagt ner hundratals timmar på, och fint porslin och sådär, men ingenting är värt något.
Men just den här känslan av att stänga dörren till dåtiden på något sätt.
Det var det ju, och samtidigt så kände man ju någonstans att livet måste gå vidare, och de som köpte den här lägenheten var ett ungt par. Var en väldigt ung tjej, att hon var 24 år eller någonting, och hennes kille. Och då såg jag liksom det ljusa, att de kommer att renovera den här, de kommer att bo jättefint, de kommer att ha det jättebra. De håller precis på att starta ett liv. Hennes liv tog slut och då startar de ett nytt. Så att någonstans så det kändes ganska, alltså efter omständigheterna kändes det rätt bra i alla fall.
Ja, för grejen är ju så, du stänger dörren till dåtiden, men samtidigt som du går ut genom den där dörren så går du ju mot framtiden.
Ja, så är det ju. Och det är väl så, när du frågar liksom vad man tar för erfarenheter av alla negativa saker man har varit med om, det är ju så att det finns ju bara en väg att gå, och det är ju framåt. För att den som börjar titta bakåt och börjar gräva ner sig i det som ligger bakom, då är man ju torsk.
En annan händelse som har påverkat dig väldigt mycket är att din dotter blev våldtagen.
Mm.
Den känslan när man som förälder får veta det här, går det att förklara den?
Vanmakt är nog det bästa ordet, tror jag. Och den är ju dessutom väldigt långvarig. Det här är ju över 4 år sedan det inträffade. Och så sent som förra året så vaknar jag natt i huset av konstiga ljud och går till hennes rum och förstår att hon kommer därifrån och öppnar dörren. Och då sitter hon mitt i sängen, mitt i en panikångestattack. Och jag står där och säger bara, kan jag göra någonting? Finns det någonting jag kan göra? Och hon så bara tittar på mig och skakar på huvudet. Och då är det vanmakt upphöjt till 10. Va? För att jag menar, som förälder är man i det läget. Jag ville ju såga av min vänstra arm om hon skulle bli bra. Men jag kunde verkligen inte göra någonting. Och det här har ju upprepats väldigt många gånger under de här 4 åren. Och det är en fruktansvärd känsla att inte kunna hjälpa sitt barn.
Hur fick du reda på att det hade hänt?
Hon berättade ganska lång tid efteråt, för att hon var väldigt rädd för hur jag skulle agera. Helt enkelt. Så att hon höll det för sig själv ganska länge innan hon sa något.
Hon var rädd för att du skulle slå honom på käften, eller?
I bästa fall, ja.
I bästa fall? Mm. En knepig situation, eller?
Väldigt knepig, men vi hade ett väldigt långt, väldigt bra samtal. Hon är väldigt klok och vi kom snabbt överens om att hon skulle inte ha någon som helst nytta eller glädje av mig om jag satt i fängelse. Utan att det var nog bättre att vi fortsätter umgås på det sätt vi gör.
Mm. Blev han någonsin fälld, våldtäktsmannen?
Nej.
Gick det någonsin till rättegång?
Nej, utredningen lades ner.
Ska vi ta 5 snabba?
Ja.
Hotell eller hemma?
Hotell.
Påhittat eller dokumentärt?
Måste jag välja. Både och.
Feel good eller deckare?
Deckare.
Lära andra skriva eller skriva själv?
Skriva själv.
Författare eller advokat?
Ja, jag ville ju det ena och blev det andra. Det får väl vara svar nu också. Att det är lite sent för mig att gå tillbaka och bli advokat idag. Jag bestämde mig när jag var 14 år för att jag skulle bli Sveriges bästa brottmålsadvokat. Och bäst vet jag inte om jag hade blivit, men jag hade blivit bra, det är jag helt säker på.
Vad var det som gjorde att du ville jobba med det?
Nej, jag har alltid varit intresserad av juridik och insett att det finns ju ett behov av bra försvar. För att jag menar, hur skyldiga en människa än är så brukar man ju, bra advokater brukar säga att jo visst, han eller hon är skyldig, men har ändå rätt till en rättvis rättegång där allting går schysst till och man gör det enligt boken.
Du har ju fått pris då för att du är emot det som förtrycker åsikts- och yttrandefrihet. Ett pris som heter Lennart Högman-priset som du delade med Odenberg, var det va?
Ja, det gjorde jag. Mm. Och jag brukar alltid säga att, för folk brukar fråga vad jag är stolt över. Jag säger att jag är inte så stolt egentligen. Jag brukar säga att jag är glad över saker och ting. Men det där priset är jag faktiskt väldigt stolt över. För att jag tycker nog att, som sagt, att åsiktskorridoren har smalnat av lite väl starkt i landet. Och för mig är ju demokrati väldigt starkt förknippat med åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
Mm. Samtidigt så finns det då fall som till exempel hösten 2017 när det publicerades namn på människor som inte var fällda för ett brott. Och det påstår saker och ting.
Mm. Nu tänker du återigen på kändisar och så.
Ja, kan du titta på mig? Jag är väl ett levande exempel på vad som hände den hösten.
Ja, ja.
Var tycker du gränsen går då? Vad gäller namnpublicering, eftersom du har jobbat också journalistiskt?
Nej, jag tycker vi ska gå tillbaka. Vi har faktiskt någonting som heter etiska spelregler för press, radio och tv. Det är bara att gå in på Journalistförbundets sida på nätet och läsa. Där står hur vi ska bära oss åt. Och där står ju klart och tydligt att man ska ju inte publicera namn på någon som inte är dömd. Och om jag inte minns fel, eller i varje fall förr, så stod det också att även när människor är dömda så skulle man ta hänsyn och tänka på då att de har familjer, de har barn, människor i omgivningen som är oskyldiga och som inte har gjort något. Va? Mm. Så jag skulle nog vilja se en betydligt restriktivare hållning, för att idag verkar det vara lite vilda västern. Kan vi sälja på det här, då kör vi.
Dina karaktärer är ju ofta då lite så att de ska gå mot strömmen och de ska utmanas i olika situationer. Hur mycket ligger det på dig? Alltså, är du likadan i ditt liv?
Det är ju inte så att jag går mot strömmen kanske medvetet, utan gör jag det så är det väl omedvetet i så fall. Men jag tror väl att dels så är det så att de här karaktärerna kanske inte är så ovanliga som man tror, för att livet är komplicerat och vi är komplicerade varelser. Och vi kan bli förvånade över oss själva, hur vi ändrar oss när det gäller åsikter och uppfattningar och handlingar också. Vi kan ju göra saker som vi aldrig hade trott att vi skulle kunna göra om någon hade frågat oss för 10 år sedan eller sådär. Man ändrar ju sig. Mm. Jag vet ju att det är saker som jag råkar ut för idag, som hade det hänt mig för 15 år sedan så hade jag blivit skogstokig och liksom fightats tillbaka. Och idag så suckar jag och vänder mig om att gå därifrån, för jag inser att det här är bortkastad tid.
Är du mycket ytterligheter?
Ja, jag tror det. Ja. Jag tror det. Det är nog antingen eller. Svart, svart eller vitt, allt för ofta. Så är det nog. Jag kämpar mot det. Men det är inte lätt att vara lagom.
Nej. Är det provocerande för folk det?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Men då är samma sak där igen. Att jag kan inte gå omkring och gå igenom livet och säga, hur ska jag uppföra mig för att folk ska tycka om mig, eller för att folk ska tycka att det är rätt eller fel. Jag menar, jag är inte perfekt, jag är långt ifrån perfekt. Och då, men någonstans blir det what you see is what you get. Antingen gillar du mig och då kan vi kanske göra något ihop. Och om du tycker att jag är eller står för något som du är precis tvärs emot, ja, men då är det kanske bättre att vi har det bra på varsitt håll.
Svart eller vitt?
Ja.
Folk säger att man ska lära sig vara mer grå.
Det är väldigt tråkigt att vara grå. Eller hur? Ja. Kommer vi någon vart med det? Jag vet inte riktigt.
Tack så mycket, Dag Örlund, för att du ville vara en stund bredvid Bromé.
Tack för att jag fick vara en stund bredvid Bromé. Det var väldigt kul. Tack.
Tack. Hörrni, tänk vad bra om det kunde fungera så. Att man liksom till slut i livet når en punkt där man inte längre lägger energi på det som är elakt, oro eller andras uppfattningar. Om den dagen kommer då man är trygg i sig själv och dessutom kan stå upp för det. Det är ju så med tiden, som för varje dag blir kortare för var och en av oss, att det är viktigt att ta vara på det vi har. Allt för ofta, i alla fall jag, upptagen av det som hände då, eller så planerar jag för det som ska hända sen. Välkommen nuet. Eli Åhman-Ovets är också författare. Men istället för hårda deckare eller kriminalhistorier så skriver hon feelgood-romaner. De utspelar sig ofta i Roslagen och huvudpersonerna heter Anna-Lisa och Bettan till exempel. Och de handlar gärna om kärlek i vardagen och en guldkant på tillvaron. Feelgood-romaner är en genre som blivit allt mer populär. Kanske är det så att vi i tider av oro för både det ena och det andra behöver något snällt. Eller så är det bara så att det kan vara skönt att koppla av en stund. Eli Åhman-Ovets, välkommen bredvid Bromé.
Tack.
Den nya boken heter då Brevvännerna, och när man slår lite bland folk som redan har hunnit läsa den så säger de att du är en fantastisk landsbygdsskildrare.
Ja, jag blir så glad över det förstås. För den här boken är ju lite annorlunda då mot mina tidigare, som har varit mer renodlade feelgood och vänskap och kärlek. Och medan det här har jag gått lite djupare och också vågat mig på att ha lite mer natur, lite mer naturkänsla. Det är lite farligt sådär, för att jag kan själv stanna upp om det blir för mycket sån i bok. Så det, men jag blir jätteglad över det. Och det är inte bara naturskillnader, utan det är väl också dans i hembygdsgården och motsågskurser, sånt som man syftar på.
Ja, hur beskriver du landsbygd? Vad är skillnaden landsbygdsstad? Du som har bott och varit på båda ställen.
Oj. Det är det både händer mer och mindre på landet. För att om jag går ut en morgon och öppnar dörren där jag bor, så händer det något. Det kraxar till en korp, eller det, trädet har skiftat färg, eller ja, det är alltid någonting nytt. I stan så är det ganska likadant om man öppnar dörren och går ut, och man ser inte månskenet, man ser inte stjärnorna. Det där är en stor skillnad för mig, just den här upplevelsen av djur och natur. På det sättet känns det som det händer saker här.
Om jag säger att Brevvännerna handlar om kärlek mitt i livet,
och så har du rätt.
Och att vilja börja om, eller våga börja om kanske snarare.
Mm. Ja, våga, precis. Erik och Malin är boken. Erik 57, Malin är 49. Och när boken börjar så har ju Erik faktiskt skilt sig, för att han inte känner att han riktigt är färdig med kärlek och passion så tidigt i livet faktiskt.
Och hon är väldigt frustrerad i sitt äktenskap.
Hon är frustrerad i sitt äktenskap, för de har ju bara blivit, eller bara, men de har blivit livskamrater. Och det finns inget fysiskt mellan dem, inte ens en smekning över håret eller kyssar, inget sånt. Så hon har ju en sorg, kan man säga, efter den, med den längtan.
Det finns en mening i boken som jag tycker är väldigt vacker, som man kan fundera på, som är: hellre ensam och få hoppas än att leva i en tvåsamhet som torkat ut.
Mm. Visst är det så?
Ja.
För att så länge man kan hoppas på något, så det kan ju hända något. Men om man känner då som att man är instängd i det här, det blir inget mer. Jag kommer aldrig mer att få kyssa en man. Ingen kommer att ta i mig på det där sättet någon mer gång. Det är ju fruktansvärt.
Feel good. Vad är det för typ av genre?
Ja. Det är en genre som handlar om kärlek, vänskap och ett lyckligt slut. Så kan man sammanfatta det då. Och sen brukar jag vidareutveckla när jag är ute och pratar om mina böcker och så. Att vänskap kan vara viktigare än kärlek i en figurroman. Så är det inte i romance till exempel. Det finns ju många genrer nu för tiden. Förut var det så här, roman. Men vänskap är viktigt. Och sen brukar jag också kalla det för utvecklingsromaner. Och då tittar folk lite grann. Men jag tycker att det är det. För det börjar oftast med en kvinna, handlar det oftast om som är huvudperson. Kan vara man numera också. Som sitter fast i livet. Det är lite grått, det är lite tråkigt. Det finns drömmar som aldrig verkar bli uppfyllda. Men med under bokens gång så sker en utveckling. Den här personen tar sig av egen kraft och ofta med vänner framåt på nya vägar och hittar antingen sin dröm eller något som något annat som är bra. Så det är en positiv genre. Mm. På det sättet.
Vad är det mer som behövs då för att det ska bli en feelgood roman?
Man ska som läsare, om man läser en figurroman, ska man känna att man vill vara med, man vill vara en i gänget. Man ska liksom tycka om människorna.
Yes. Hur kom du in på genren då?
Så jag hade ju tråkigt på jobbet. Jag började känna mig gammal. Jag var nyhetschef eller nattchef på en dagstidning. Och kände att jag inte riktigt hängde med där riktigt längre. Jag gillade inte den journalistik som vi höll på med. Jag kände mig gammal. Att det var liksom fel på mig, inte på tidningen, för den var kommersiell och riktade sig till ungdomar. Och då gjorde man rätt. Men jag kände mig passé. Och då började jag sitta och skriva på mina ledigheter. Och det var så himla roligt. Det var liksom bara lust. Det var verkligen bara kul att sitta och skriva. Och jag tror att det var också så genren, att det blev den här genren, att jag ville ha roligt när jag skrev.
Så genren hittade dig?
Ja.
När du läser du alltid feelgood-böcker?
Nej, det gör jag inte. Jag läser väl lite för lite feelgood kanske. Jag läser mycket deckare. Jag gillar spänningsromaner som Silvervägen och 1793. Alltså sådana där det är mycket annat i historia, eller det är naturskildringar som är Silvervägen. Och så. Den typen av spänningsromaner gillar jag.
Men jag får för mig att liksom läsa feelgood och så äta lite praliner och så ett hörn och så mysa. Är det rätt?
Ja, det är helt rätt.
Ja.
Eller med ett glas saft. Så här på sommaren.
Ja. Men vad är skillnaden då på romance, chick lit och feel good?
Alltså romance är ju mer kärlek snarare än vänskap. Jag tror inte att det behöver finnas så mycket vänskap, utan det är kärlek och passion och sex, tror jag. Faktiskt i romance. Jag tror att det måste nog vara sex i en romance. Feel good, ja, det är ju det jag skriver. Det är mysigt och det är, ja, utveckling och vänskap och sådär. Skickligt, där började det kanske egentligen. För mig är det lite Sex and the City, att det är så här drinkar och det är dyra väskor och kläder och stadsliv, cityliv verkligen. Jag tror det är svårt att se liksom skickligt i Norrtälje eller Skövde.
Ja, behöver vi mer lyckliga slut?
Jag avskyr ju olyckliga slut. Eller, det, verkligen på filmböcker. Det finns bara en sak som är värd, det är öppna slut. Då blir jag fruktansvärt irriterad om jag ser en film eller läser en bok där man inte riktigt får veta hur det gick. Jag känner mig superlurad. Alltså, så att, ja, lyckliga slut. Mm.
Men slutar alltid, feelgood-romaner slutar ofta med ett lyckligt slut.
Ja, och sen kanske det inte slutar lyckligt för alla inblandade, så kan det ju vara. Eller som är en av de absolut mest kända, Jojo Moyes, Efter dig. Där sitter man ju och gråter på slutet. Men den är ju fortfarande hoppingivande, eller man säger.
Varför är det viktigt med ett bra slut?
Ja, jag bara vill ha ett lyckligt slut. Jag vet att yes, det fixade sig.
Tack så mycket, Eli Åhman-Ovitz, att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Bredvid Bromé en stund. Ja du Jesper, det här verkar ju vara svårare gjort än sagt. Hörru. Nu har vi gått omkring ganska länge och fortfarande inte hittat någon. Måste nästan kolla med nästa generation, kolla med Bonnie vad det beror på. Alltså Bonnie, nu har jag och Jesper varit ute och gått i över en timme. Vi har varit på Nytorget, vi har varit i hela Vita Bergsparken. Vi har varit inne på två olika kaféer, nej tre faktiskt. Och ingenstans har jag sett någon som sitter och läser en bok. Vad gör folk då? De sitter och tittar på sina mobiltelefoner istället, är det så?
Ja, det finns så mycket roligt att göra på mobiltelefon.
Men böcker då?
De blir lite bortglömda nu för tiden.
Nu för tiden?
Ja.
Men du gillar ju böcker.
Ja, om man hittar någon riktigt bra. Men det är inte kul att läsa sånt som man blir tvingad att läsa.
Vem är det som tvingar dig?
I skolan och sånt.
Om du får välja helt själv då, vad blir det då?
Skräckböcker och sånt. Mysterier och lite sånt där.
Men du, här har du ju böcker. Det här är ju som ett litet eget bibliotek.
Jag har två skräckböcker. Harry Potter och lite annat.
Vad är det som gör att en bok är spännande, tycker du?
Den är bra skriven så att man vill liksom fortsätta läsa. Spännande lite cliffhangers och sånt. Då tycker jag det är kul att läsa.
Sen finns det ju ljudböcker också.
Jag har testat det.
Hur var det då?
Det var bra, men alltså man saknade... Det var det jag sa att jag inte skulle göra, men man saknar känslan av att bläddra i boken. Ändra blad och sånt.
Du hade tänkt att det var inte så viktigt?
Nej, men det var det. Det blev inte alls samma känsla när någon liksom läste åt den. Alltså ibland så kan jag känna mig trött på att läsa böcker. Jag trodde det skulle vara lättare om någon bara läste dem åt en. Alltså så här, om man bara lyssnar på det. Men man fastnade inte alls i boken. Det blir nästan långtråkigt när man inte läste själv. Så.
När du var liten då, kommer du ihåg, vad var din favoritbok?
Alla Kristina Olsson-böcker. Jag gillar dem fortfarande jättemycket.
Och när du var pytteliten då?
Totte.
Ja.
Ja.
Hur ofta går du på bibliotek då?
Alltså, jag har nästan aldrig varit på ett bibliotek.
Då kan jag berätta för dig att när du var liten brukade du och jag gå till bibliotek.
Okej, okay, men förutom då, jag har aldrig gått till ett bibliotek själv.
Varför inte?
För att jag känner inte att jag behövt det. Antingen så har jag liksom köpt boken själv, eller jag brukar önska mig ganska mycket böcker i födelsedagspresent och julklapp, och de läser jag.
När du läser och får bläddra med sidorna, vad ger det dig?
Det beror ju på vad boken handlar om. Alltså, det kan ju vara en sorglig bok, då kan man ju bli ledsen, men... Man blir oftast väldigt glad att läsa böcker, tycker jag. För att man kommer liksom in i en annan värld. Ja.
Sen vet ju jag då att du faktiskt skriver själv.
Ja.
Vad är det för något?
Jag vet inte vad det ska bli. Jag gör mig så att det är kul. Men jag skriver lite då och då när jag känner att jag har det på mobilen.
Är det någon som har fått läsa det där, eller?
Ja, min kusin Bobby. Jag brukar göra högläsning för henne. Jag har nog läst om den där boken typ 5 gånger för henne. Hon vill att jag ska läsa den för henne hela tiden.
Ja, hon tycker om den?
Ja, hon tycker den är jättebra.
Så du måste helt enkelt skriva klart den, eller?
Ja, hon är väldigt arg på mig för att jag inte har skrivit klart hela.
Vad är det som händer i den boken som gör att hon älskar den?
Jag tror hon tycker den är väldigt spännande. Det är ju lite skräck, för att det är ju det jag gillar. Det är ett sorts folk som är fast mellan livet och döden och sen de är typ spöken. Men den boken är väldigt liksom inspirerad av Ingelin Angerborns böcker och Kristina Olssons.
Det är kul med Bobby, din kusin som är lite yngre än dig. Kommer du ihåg vilken bok hon älskade när hon sov över hemma hos dig en gång? Som jag fick läsa, jag tror, 6 eller 7 gånger.
Jag kommer ihåg att det var någon bok, men jag kommer inte ihåg vad den hette.
Kommer du ihåg vad den handlade om?
Jag tror den handlade om bajs.
Det tror jag med. Och tyckte hon den var kul?
Hon tyckte den var väldigt kul.
Och om igen fick vi läsa den.
Ja.
Det kanske är skönt att hon har utvecklat sin smak lite nu då. Så att det...
Inte riktigt. Hon gillar fortfarande bajs väldigt mycket.
Nej men, fast skräckboken är väl...
Ja, hon gillar flera saker.
Så på så sätt har hon utvecklats?
Ja.
Jag och Jesper, vi var ju ute och letade efter någon som skulle sitta och läsa en bok. Jag tänkte att en café är ett bra plats, eller i parken, eller på någon bänk. Men det fanns ju ingen där. Men däremot, jag brukar gilla att läsa när jag är på semester.
Ja, man brukar ju ofta läsa på stranden. Det är härligt om man tar ett dopp och så kommer man upp och så läser man lite i sin bok.
Hur många böcker läser du på en semestervecka?
Det kan nästan bli 2. Det är väldigt mysigt. Det är avkopplande att läsa böcker.
Då tackar jag för upplysningen. Jag och Jesper går härifrån då.
Mm.
Att boken kommer aldrig försvinna. Jag tror inte det. Vad tror du?
Nej. Det är många som gillar det fortfarande.
Jaha, då har vi än en gång nått slutet av en podd. Tack så mycket för att ni lyssnar och extra tack till er som prenumererar. Tipsa gärna andra om att podden Bredvid Bromé finns. Det finns också ett Instagramkonto med samma namn eller Facebooksidan Lotta Bromé Official. Tills vi hörs igen om 2 veckor, må så bra.
Och det finns ju så oerhört mycket framåt.
Faktiskt. Det finns så oerhört mycket framåt.
Ja, men det gör ju det.
Hur tänker du då?
Jo, men herregud, hela livet är ju fullt av möjligheter. Alltså om man bara vågar öppna ögonen lite grann och ha ett lite öppet sinne. Och under den senaste tiden har jag träffat väldigt mycket nya människor som har gett mig nya tankar och idéer och mycket nya vänskaper och sådär. Så att jag tror det handlar om en själv. Det handlar om ens inställning till vad vill jag göra av livet. Med tanke på vad vi vet så har vi bara ett liv. Se till att göra något medan du fortfarande kan gå och stå.
Mm. Det låter som en annan överskrift på dig då. Skulle kunna vara möten.
Ja, absolut.